I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Kristus är sannerligen uppstånden från de döda. Ja, han är sannerligen uppstånden. Så hälsar vi varandra denna påskmorgon. Och vi lyssnar till vad ängeln sa till kvinnorna vid graven. Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se här platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Julängelns budskap till herdarna ute i Betlehems mark i den första julnatten, det var underbart och väl värt att lyssna till. Men påskängelns budskap till kvinnorna i deras sorg vid den tomma graven på påskmorgonen är ännu ljuvligare och ännu mera tröstande. Var inte förskräckta. Förskräckta och rädda, det var ju just vad de var. Hela deras inre måste ju ha varit som ett enda stort och öppet sår. De hade trott att han var deras messias. Och nu, den fruktansvärda domen och avrättningen, deras älskade och herre mästare, död, kall i klippgraven. Allt vad de hade hoppats på, ja, det hade bokstavligt talat gått i graven. Men vid den öppnade och tomma graven möts de av denna förunderliga hälsning från himlen. Var inte rädda. Hur skulle de kunna vara annat än rädda? I synnerhet nu dessutom vid mötet med den himmelske budbäraren. Men detta är det första i påskhälsningen till alla Herrens lärjungar i alla tider. Var inte rädda. Var inte förskräckta. Det är påskbudskapets första punkt. Ja, det är Herrens påskhälsning också till dig. Du som känner dig som en misslyckad och bedrövad lärjunge. Och som har svårt många gånger att riktigt känna påskglädjen. Du undrar kanske, hur är det egentligen med mitt kristenliv? Hur är det med min tro? Var är Jesus egentligen? Var är han i mitt liv? Och så är han liksom borta för dig. Och du är som kvinnorna, mer eller mindre uttalat, bedrövad. Var inte rädd. Det är Herrens sändebuds ord också till dig. Och fortsätter. Ni söker efter Jesus från Nasaret. Han som blev korsfäst. Tänk. Ängeln visste vad de sökte vid graven. Han visste hur de hade det. Och så vet Herren också hur du har det. Hur du längtar efter honom. Han som tycks dig så långt borta, eller kanske rent av förlorad och död. Du kanske ser det som att din synd, dina tvivel, din otro, dina nederlag har tagit din Herre Jesus ifrån dig. Du vet att det var dina synder också som förde Jesus upp på korset. Men hör nu, Herren vet hur du har det. Och om nu detta i och för sig är sant, att det var dina synder som förde honom liksom bort ifrån dig, så är det inte hela sanningen. Och kvinnorna vid graven lämnades inte i sin sorg åt sig själva, och inte du heller. Budbäraren från himlen har ett budskap till dig från Gud. För något genomgripande har ägt rum. Han som var död, han har uppstått och han är inte här, säger budbäraren. Allt var så helt annorlunda än vad de tänkt. De hade ju sett honom dö. De hade själva sett begravningen och hur man stängde igen graven med den stora stenen. För alltid, trodde de. Han har uppstått. Han är inte här. Jesu uppståndelse betyder bland annat att han inte är borta. Och det betyder att han förlåter dig alla dina synder. Allt som blev fel. Rakt in i ditt hjärta vill den uppståndne hälsa detta också idag. Dina synder är förlåtna. Ty han har dött på korset och fört våra synder liksom rakt in i graven och låtit dem bli kvar där och själv kommit fram i ljuset. Se, här är platsen där han blev lagd, fortsatte ängeln. Ängeln pekade på den tomma gravplatsen. Att graven var tom är ett av de viktiga indicierna i en kedja av indicier som tillsammans utgör bevis för hans uppståndelse. Ja, det som ängeln liksom vill säga där är väl detta. Låt nu övertyga er. Där är platsen, den är tom. Låt övertyga er själva på sakliga grunder att det faktiskt är sant att han har uppstått och lever. Så låt också du övertyga dig om att du har en levande Herre, att det finns förlåtelse för dig och att också du kan idag få vara en lärjunge och ett Guds barn. Det finns sakliga grunder, hållbara grunder. Jesu död och Jesu uppståndelse är beviset. Guds eviga rådslut om frälsning är grundorsaken. Jesu stora kärlek gör det möjligt. Hans löften är sigillet. Du ska inte känna efter hur det känns. Försöka känna efter om det är sant att han lever. Enligt kvinnornas sorgsna känslor var ju naturligtvis allt slut och allt hopplöst. Men det fanns sakliga skäl för att allt var annorlunda. Och det gäller nu också. Och så sa ängeln: gå och säg till Petrus, eller särskilt till Petrus och till de andra lärjungarna, att han har uppstått och att han ska före er gå till Galileen. Petrus, han får en särskild hälsning. Varför då? Jo, för han behövde den bäst. Han som så förfärligt hade förnekat sin herre på torsdagskvällen på överste prästens gård. Han var mest bedrövad. Du som på grund av synder och fel, misslyckanden och annat, tycker dig vara som den sämste, den som står mest utanför, utan rätt att få kallas Guds barn, att vara en lärjunge till den uppståndne, ha del i Guds rike. Lägg märke till den särskilda hälsningen till Petrus. Och så säger ängeln: han ska före er gå till Galileen. Där ska ni få se honom. Och det fick lärjungarna också göra där uppe i Galileen. De fick möta honom flera gånger. Och särskilt vid det tillfället uppe på berget. Kanske att det var på förklaringsberget. Då 500 var tillsammans minst. Och mötte honom. Och han gav dem den Guds rikes kungsorder: gå ut och gör alla folk till lärjungar. De mötte honom verkligen. Ni ska få se honom. Ja. Det gäller också nu. Lyssna till Guds ord. Och bli stilla och lyssna. och se med trons öga. Och du ska få se honom. Ja, för ditt inre öga, att han står där vid din sida. Bli stilla vid dopfunten idag. Vi ska få vara med om två små barns dop. Bli stilla vid dopfunten med trons öga. Och du ska få se att Jesus står där. Och du ska få bli påmind om att så gjorde Jesus också en gång med dig. Kom till nattvardsbordet. Lika verkligt som han kom på påskdagens kväll till sina lärjungar och visade dem sina händer och sin sida. Lika verkligt är han här vid nattvardsbordet som uppstånden med dess verklighet och med den välsignelsen. Låt oss be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Som mörker, lov sjung ut,
ja, prisa.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Som han älskar.
Allsmäktige evige Gud, du som genom Mose förde ditt folk ut ur Egypten och befallde att årligen fira påsk och äta påsklammet, för oss ut ur det andliga Egypten och ge oss av det sanna påsklammet, din son Jesus Kristus vår Herre, han som denna dag vunnit seger över döden och för oss öppnat vägen till evigt liv och nu lever och regerar med dig och den helige ande i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen på den stora högtidsdagen vi har, påskdagen. Hos profeten Jesaja. Herren skall för alltid göra döden om intet, och Herren skall avtorka tårarna från allas ansikten och ska ta bort sitt folks vanära överallt på jorden. Ty så har Herren talat. På den tiden ska man säga, se där är vår Gud som vi hoppades på och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren som vi hoppades på. Låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning. Och denna dagens epistel ur apostlagärningarna. Paulus sade, vi förkunnar alltså för er detta budskap. Löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra salmen. Du är min son, jag har fött dig idag. Och att han lät honom uppstå från de döda, så att han aldrig mer skall återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord. Jag skall uppfylla åt er det heliga och oryggliga löften jag har gett David. Ty på ett annat ställe säger han, du skall inte låta din helige möta förgängelsen. Så lyder Herrens ord.
Thank you.
Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa det till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullar på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Och sonens och den helige andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap.
Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Låt oss förenas i tacksägelse och i bön. Herre, nu tackar vi dig för det undret att du så som uppstånden har mött oss här idag. I förlåtelsens under, i dopets under. Vi tackar dig för att du så som uppstånden mötte oss en gång i dopet. Och nu ber vi dig, bevara oss i påskens under, i dopets under. Bevara oss hos dig så att vi inte mister dig. Välsigna ditt ord den här stunden. Du vet vad vi behöver för att kunna glädja oss över påskens under. Herre, i dina händer lämnar vi oss nu. Amen. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Mer än om någon annan dag kan vi säga så om påskdagen och på påskdagen. Både om dagen som är inne och den dag då Jesus stod upp ur sin grav. Visserligen kan vi säga så om vilken högtidsdag som helst. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Ja, till och med om vilken dag som helst. Men ändå, en sådan här dag som idag har vi ännu större anledning att säga. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Och det kan barnen som är döpta idag alldeles särskilt också säga om denna dagen, deras dopdag. Och så skulle också vi säga om vår dopdag. Och jag hoppas att ni allihopa har eran dopdags datum i minne och kan liksom tänka tillbaka på det. Den dag som Herren har gjort, som det talas om i den 118:e salmen, är kanske i första hand inte frågan om en dag med 24 timmar, utan ordet där i Psaltaren 118 syftar på hela det händelseförlopp som särskilt började på palmsöndagen med Jesu intåg i Jerusalem och som fortsatte med nattvardens instiftelse på den heliga kvällen och med försoningslidandet på långfredagen och som fullbordades med uppståndelsen på söndagen. Med det här, det som hände då under den heliga veckan, den stora veckan, så har en ny tid ingått på jorden. En frälsningens tid, en frälsningens dag har uppgått över jorden. Från och med den första påskdagen så lyser nådens och livets och frälsningens sol på ett nytt sätt över jorden. Nu är frälsningens dag, står det i skriften. Nu är den välbehagliga tiden. En nådens dag. Som varar ända till dess att Jesus kommer tillbaka. Nu kan alla mörkrets människor komma fram i ljuset. Nu kan syndare bli benådade. Nu kan dödens barn få liv och salighet. För Jesus har uppstått från de döda. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Det som skedde i gryningen på den tredje dagen, den första veckodagen, och som denna dag genljuder i hela kristenheten genom orden Kristus är uppstånden från de döda, ja, han är sannerligen uppstånden. Det är ingen myt eller legend eller en from förhoppning i fantasirika lärjungars hjärnor. Det som skedde den morgonen är en historisk händelse, ett faktiskt skeende. Jesu döda kropp fick liv och lämnade graven och dör aldrig mera. Och därför ska vi en stund tala om Jesu uppståndelse, ett historiskt faktum som ger oss anledning till stor glädje. Jesu uppståndelse, ett historiskt faktum som ger oss anledning till stor glädje. Först något om att det är ett historiskt faktum. I hela Nya testamentet är det alldeles klart att Jesu uppståndelse tillmäts en helt avgörande betydelse för vår kristna tro. Detta är den stora avgörande händelsen som utgör i en viss mening beviset för hela sanningen i kristendomen. Och i det stora uppståndelsekapitlet i Nya testamentet, som är första Korintierbrevet 15, så sätter Paulus detta på pränt och säger: om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att döda inte uppstår. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Så långt Paulus. Detta betyder att om inte Kristus har uppstått bokstavligt och kroppsligt, så som en historisk verklighet, då har vi ingen kristendom. Då finns det inget budskap. Då finns det ingen förlåtelse. Och då finns det inget evighetshopp. Men nu är det just detta som har skett. Kristus har verkligen uppstått. Hela Nya testamentet beskriver Jesu uppståndelse just som det historiska faktum det var och är. Den Jesus som han korsfäste på Golgata och som avled på fredagen vid tretiden och blev lagd i Josefs klippgrav i vittnens närvaro, han stod upp ur graven med en ny förvandlad kropp, som dock var den samma kroppen med vilken han vandrade där i Galileen. Den döda kroppen fick liv och gick ut ur graven och skall aldrig mera dö. Han har uppstått, var ängelns budskap där på morgonen. Och det var nu också detta som Jesus själv hade förutsagt gång på gång. Fastän det verkar som om lärjungarna aldrig riktigt fattade det medan de vandrade med honom. Det står till exempel att när de gick ner från förklaringsberget så talade Jesus med dem om sin uppståndelse. Och så står det också att de gick där efteråt och funderade på och talade med varandra om vad det betydde när han hade talat med dem om uppståndelse. De förstod inte att han talade rent bokstavligt. Och det är också alldeles tydligt att budskapet och händelserna på påskdagen kom som en fullständig överraskning för lärjungarna. Ja, det verkar nästan när man läser evangelierna som de hade där på påskdagen börjat göra sig färdiga för att lämna Jerusalem. För att gå till Galileen, för att gå till Emmaus och vart de nu skulle. Och tillbaka till vardagen. En desillusionerad och deprimerad lärjungaskara. Och inte tror de vad kvinnorna berättar. Men det vi får höra i dagens evangelium, det är hur något börjar hända inom dem. Därför att någonting har hänt. När Maria Magdalena kommer till Petrus och berättar om den tomma graven, springer han och Johannes dit ut för att undersöka detta. Knappast hade de väl, när de började springa, någon verklig tanke på uppståndelsens under. Men där under dagen, långsamt började det gå upp för dem. De ser in i den tomma trädgårdsgraven och ser hur linnebindlarna eller linneduken ligger där på ett sätt som gör att Johannes, när han ser det, börjar ana uppståndelsens under. Ansiktsduken ligger där också, men kroppen är borta. Och så står det: han såg och trodde. Och när kvällen kommer, påskdagskvällen, då går hela denna sanning upp för dem i sin väldiga vidd. Det som de inte hade vågat eller kunnat tro eller ens kunnat tänka, det har skett. Deras korsfäste Herre, han är uppstånden från de döda. Och vi kan nu lägga märke till i vårt evangelium idag att det är den typiska ögonvittnesskildringen som vi har i vår text. Ja, först berättas ju där om hur Maria Magdalena rusar bort från graven vid upptäckten att den är tom. Men det här med att Johannes sen berättar om hur Petrus och han, hur de inte går utan springer ut till graven. Ja, det är ögonvittnen. Eller vem skulle komma på tanken att skriva att den ene sprang fortare och den andra kom efter? Att den yngre Johannes var lite snabbare än Petrus, sin äldre kollega. Och detta att Johannes när han kom fram bara lutade sig in i graven för att se, medan Petrus, när han, den mera ivrige, kommer fram, så går han rakt in i graven för att se. Men när då Johannes följer efter så ser han. Men inte bara ser, han förstår också. Han som var den mera eftertänksamme utav dem och förstår att ett under har hänt. Den Johannes som sprang här tillsammans med Petrus skriver själv sin skildring av det som hände. Vi kan ställa frågan, varför tror vi på Jesu uppståndelse? För den tomma graven är ju i sig inget bevis, om än ett starkt indicium, som tillsammans med andra indicier har ett viktigt bevisvärde. Men i sig är det inget bevis, för lärjungarna kunde ju faktiskt, som man sen sa, ha kommit och tagit bort kroppen ur graven och sagt att han har uppstått. Nej, den avgörande orsaken till att vi tror och i Kristi kyrka bekänner Jesu uppståndelse, det är att ögonvittnen har varit där och mött honom. Apostlarnas vittnesbörd och bekännelse, dessa påskaftonens desillusionerade och besvikna män, vad de fick se, höra och erfara, och som vad de nu har vittnat om, det är orsaken till vår tro på uppståndelsen. Och vad deras vittnesbörd och förkunnelse har åstadkommit i världen, först deras eget martyrium och sedan allt vad påskbudskapet har åstadkommit i världen bland miljoner och åter miljoner människor. Därför bekänner vi på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, som vi har bekänt i trosbekännelsen. De 40 dagarna från påsk till himmelsfärdsdagen är mycket viktiga dagar i kyrkans historia. Just för att helt övertyga lärjungarna om vad det var som bokstavligt hade hänt. Och de blev fullkomligt övertygade om uppståndelsens historiska förankring. Och det bekänner Kristi kyrka än idag. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som Paulus skriver. Inte därför att vi skulle önska att det var så, och inte därför att vi antar eller kan förmoda att det är så, utan därför att vi har påskens apostoliska vittnen som är trovärdiga. Det andra vi ska säga något om idag, det är att Jesu uppståndelse är ett historiskt faktum som ger oss anledning till stor glädje. Om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom, skriver Paulus. Ja, om Kristus inte har uppstått från de döda, då är kristendomen en bluff och vårt budskap om Kristus, om frälsningen genom honom, om syndernas förlåtelse, om de dödas uppståndelse, ja då är det en ren och skär lögn. Då finns det ingen kristendom. Och inget evangelium att predika i denna predikstol. Då är dopet någonting fullständigt meningslöst. En tom ceremoni. Då är nattvarden en illusion. Det som vi ska fira alldeles strax. Då är avlösningens ord i skriftemålet, offentligt eller enskilt, tomma ord. Och då är alla vi präster stora lögnare och bluffmakare. och alla kristna vittnen och bekännare lika så. Men nu har Kristus uppstått från de döda. Och vi har ett budskap. Vi har ett evangelium som är mera värt än allt guld på jorden. Budskapet om Jesu försoning. Budskapet om Guds rike. Om syndernas förlåtelse. Om räddning från döden och evigt liv. Jesu uppståndelse är inseglet på vår predikan. Den är verkligen någonting. En kristen predikan. Vi har nu verkligen ingen anledning att skämmas för vårt budskap och vår predikan. Vi predikar en korsfäst Kristus, ja det är sant. En Kristus som i världen är dårskap och för alla självfromma en stötesten. Men det är ett frälsningens evangelium för var och en som tror, därför att Jesus har uppstått. Nu äger vi därför det underbaraste budskap som finns. Budskapet om segern över döden och budskapet om det eviga livet. Budskapet om Kristus som älskar oss, som har gått i döden för oss. Det har också nu kraft i sig att väcka tro, skapa tro hos människor. Och en här, och en där, och ännu en där. Låter sig övertygas. Därför att Kristus har uppstått så finns det kraft i dopet. Därför hände det någonting när de två pojkarna döptes nyss. Därför att Kristus har uppstått. Och var där och rörde vid dem. Han har tagit dem in i sitt rike och gjort dem till Guds barn. Och nattvarden är nu verkligen det nya förbundets måltid. Där Jesus som uppstånden ger oss. Genom brödet, sin egen uppståndelsekropp och i vinet sitt blod. Så att vi blir delaktiga i honom. Nu förkunnas budskapet om syndernas förlåtelse med juridisk bindande kraft. Så att evangelium, läst eller predikat, offentligt eller enskilt, verkligen har makt att lösa syndare från hans synd och skuld inför Gud. Därför att Jesus har uppstått är kyrkan och Guds rike den mest privilegierade plats på jorden. Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder, säger Paulus. Ja, om inte Jesus har uppstått, då är vår tro på Jesu död en fullständigt meningslös tro. Då skulle det som skedde på korset vara helt utan verkan eller betydelse. Då skulle Jesu död inte ha någon försonande effekt. Och då finns det ingen förlåtelse. Då är inte det fullbordat som Jesus fullbordade enligt sina egna ord på korset. Då är fortfarande alla syndare bundna i sina synder. Och alla människor är kvar under Guds vrede. Då finns det ingen rättfärdighet som gäller inför Gud. Då finns det ingen syndare som kan bestå i domen. Och då har döden fortfarande sitt absoluta herravälde. För döden står det synden. Om inte Kristus har uppstått så är syndens totala makt kvar. För det finns ingen förlåtelse. Det finns ingen nåd. Och då är allt tal om Guds kärlek som utgav sin egen enfödde son så att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Tomt och meningslöst prat. Men nu har Kristus uppstått från de döda. Han är sannerligen uppstånden. Och det betyder att det ställföreträdande lidande som han utstod för oss, det är godkänt i himlen som betalning för min skuld. Nu har han burit bort alla dina synder, vilka namn de synderna än har. För han är verkligen Guds lam som tar bort världens synd. Och att han nu har uppstått, som Paulus säger, för vår rättfärdiggörelses skull. Det betyder detta. Att eftersom vi alla. När han gick i döden. Liksom var i honom. Med vår synd. Så har han också uppstått. Och vi med honom. När han gick ut ur graven. Liksom gick vi med honom ut. Och när han uppstod. Så var han liksom rättfärdig förklarad. I den himmelska domstolen. Var han rättfärdig förklarad. Och världen med honom. så att det finns en rättfärdighet för hela världen, för dig och för mig, som han har med sig. Att uttrycka det i det bildspråk vi ibland använder. Han har så att säga en vit klädnad med sig, en rättfärdighetsklädnad som gäller inför Gud och som ska göra att vi kan bestå i domen på den stora dagen. För så vitt vi genom tron låter den dräkten kläs på oss, så som det skedde i dopet vid de två små pojkarna idag. Den dräkten de fick, symboliserad i den vita dopdräkten de har på sig. Det är rättfärdighetsdräkten som gäller inför Gud. Åh, vilken lycka att Jesus har uppstått från de döda. Till sist, om Kristus inte har uppstått, då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade, säger Paulus. Ja, då finns det inget evigt liv. Om det inte är sant det här, då är vi alla på väg mot död och förtappelse. Det finns ingen seger över döden. Inget löfte om att få gå in i himlen och få dela paradiset med Jesus och med rövaren och med alla de andra. Då finns det ingen uppståndelse från de döda. Då ska vi bli kvar i våra gravar och med vår ande liksom bara gå till en evig fördömelse. Men löftena står kvar. Därför att Jesus har uppstått, så gäller det att var en som tror på honom har evigt liv. Jesus säger att den som äter människosonens kött och dricker hans blod, han har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Uppstå till liv. Och då ska vi få uppstå med en likadan uppståndelsekropp som Jesus hade där när han mötte sina lärjungar på Emmausvägen eller på påskdagens kväll. Vi ska bli honom lika. Vi ska uppstå med en förklarad kropp utan synd och en kropp som aldrig kan dö, och så få se hans ansikte för evigt. Ty Kristus har uppstått från de döda och vunnit segern över döden. Men innan jag säger amen, så måste jag få säga en sak till. Det kan hända att du som en gång döptes, att du har förlorat Kristus. Att du liksom har tappat bort honom. Tappat tron på honom. Han har liksom försvunnit för dig. Kanske att det är många år sedan. Eller kanske har nyligen gått så. Men du har liksom, han har försvunnit för dig. Och du lever inte med honom fastän han är uppstånden. Då måste det sägas att utan Kristus är vi lika olyckliga som om Kristus aldrig hade uppstått. Och jag råder dig, när nu Jesus har uppstått, sök honom. Sök upp honom. Han vill gärna låta sig finnas. För han älskar att låta sig finnas av oss människor. För han älskar var och en. Sök honom i ordet. Vänd tillbaka till det dop som du döptes med en gång. Och du ska finna honom. Och så ska också detta som vi har talat om bli ditt. Ty Kristus är uppstånden från de döda. Ja, han är sannerligen uppstånden. Lovad vare han i evighet. Amen. Vi tackar dig, Herre, för ditt ord, för din uppståndelse. Vi tackar dig för att du lever och ska leva i evigheternas evigheter. Och nu ber vi dig, skriv ditt ord i våra hjärtan och bevara oss i tro. Amen. Kollekten idag går till Svenska kyrkan i utlandet, till Skut. Det står i ett cirkulär så här: var inte förskräckta, han går före er. Mellan 1 och 2 miljoner svenskar befinner sig varje år utomlands. Somliga för sitt yrkes skull, andra som turister. Många gånger är det förenat med glädje och spänning inför det nya och okända som väntar. Ibland kan oro och rädsla också följa med i bagaget. Ofta kan ensamhet, avståndet till de nära och kära och de ovana levnadsomständigheterna göra utlandsvistelsen till mer plåga än glädje. Det är i dessa miljöer, ibland så spännande och intressanta och ibland så fyllda av ensamhet och oro, som skut har sitt uppdrag. Uppdraget från påskens segerfurste Kristus, att i ord och handling förmedla det glada budskapet, var inte förskräckta. Det finns ingen plats på denna jord där Kristus inte redan finns. På 45 platser i världen betyder Skuts öppna dörrar just detta: välkommen hem. Kristus har gått före er, var inte förskräckta. 555 000 besökare vandrade in genom Skuts dörrar under året som gick. Drygt 200 000 deltog i gudstjänstens möte med honom som går före och väntar oss vart vi oss i världen vänder. Detta är kyrkan, Svenska kyrkans i utlandet stora glädje och ansvar, att få möta alla dessa människor. Idag vill vi tacka alla er här hemma som följer Skuts verksamhet med förböner och gåvor. Utan det stödet kan vi inte vara på plats för så många i våra kyrkor utomlands. Med frimodighet ber vi nu om ert fortsatta stöd, både genom en riklig kollekt idag och genom fortsatta förböner. Sist men inte minst, res gärna ut i världen, men var inte förskräckta. Kristus har gått före oss, och välkommen till din kyrka utomlands. Skriver man ifrån Skut, undertecknat av Jan Madestam, direktor. Och påskdagens kollekt till Skut är en angelägen kollekt för oss alla. Kollekten på långfredagen till drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro i Brasilien uppgick till 6 932 kronor, vilket härmed tacksamt erkänns. Idag klockan 18 blir det aftonsång, och imorgon annandag påsk högmässogudstjänst. På lördag klockan 18 blir det sånggudstjänst, och nästa söndag klockan 10 söndagsskola i Sankt Pauligården, högmässogudstjänst klockan 11 och mässa klockan 18. Herrens Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes delaktighet vare med er alla. Amen. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och rättvisa. Ge oss dagligt bröd. Och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Välsigna barnen som idag har döpts och deras familjer. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom, Herre, till de sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för dem vi tyst nämner vid namn. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.
hjärtan till.
Evige Gud, vi lovar dig med hela din kyrka för din sons uppståndelse från de döda. Tack för påskens glädje och för att du i den heliga nattvarden ger oss del av det liv som aldrig dör. Din är makten och äran i evighet. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren.
Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja.
Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn.
Amen.
det blev.